Det känns nu så här i slutet av 2019 att 2010-talet har varit ett särskilt händelserikt decennium. Om vi börjar med att anta ett helikopterperspektiv och tala lite geopolitik så går det att se att makten mellan länder förändrats dramatiskt under 2010-talet. Sen Donald Trump valdes till president för 3 år sedan i USA har vi vant oss vid hans röst, hans egna sätt att se på verkligheten och hans bombastiska stil.
I am very proud to announce today that we have reached a deal.
Bakom den här self-made dealmakaren ser vi ändå ett USA på global reträtt. Så här säger programdirektör Mikael Wigell på Utrikespolitiska institutet.
Ja, vi kan säga att den USA-ledda världsordningen står i förfall. Och det här har mycket att göra med att USA själv drar sig tillbaka nu. Och har dragit sig tillbaka under de senaste 10 åren. Den här tillbakagången har accelererat under Donald Trump, helt klart. USA verkar helt enkelt mer berett att leda den så kallade liberala världsordningen, inte berett att investera i den så att säga. Och det här har ju enorma konsekvenser. Det har ju haft, vi har haft att göra med alltså att när man talar om den liberala världsordningen så talar man om ett regelverk, ett av kontrakt och avtal. Och regler som USA på många sätt har sett till att stater i världspolitiken följer. Och det har ju förstås möjliggjort också globaliseringen med allt vad det innebär av globala flöden av varor, handel, resurser, data och så vidare. Så att när nu USA drar sig tillbaka från den här rollen så ser vi på samma gång att många av de här avtalen faller lite ihop. Man följer inte de här reglerna på samma sätt mera för man har inte tvångat att göra det. Vi ser att regionala makter som Kina, Turkiet, Ryssland ser ett tillfälle till mer expansiv politik. Då USA inte så att säga ger säkerhetsgarantier mera i de här områdena. Och det leder helt enkelt till mindre internationellt samarbete. Man vågar inte mera lita på det här samarbetet. Man vågar inte lita på att man har garantier för att andra följer de här reglerna. Så att det gör ju också att små länder som Finland till exempel får det ganska mycket osäkrare i den här typen av nytt sammanhang. Var vi inte har den här regelbaserade världsordningen mer.
Här hörde vi Mikael Wigell som är direktör för Utrikespolitiska institutets program för global säkerhet. När USA dragit sig tillbaka på många håll i världen så träder andra länder fram i vakuumet som uppstått. Ryssland är ett av de länder som tagit en allt mer offensiv roll.
Hela Ukraina-krisen och annekteringen av Krim har ju innebär en otrolig förändring i världspolitiken på alla sätt. Vi ser nu att Ryssland helt klart utmanar globala ordningen, försöker så att säga föra tillbaka den här maktpolitiken till ett geopolitiskt spelplan. Hittills har vi ju haft en regelbaserad världsordning var man har haft en internationell lag och så vidare. Nu är det helt klart att Ryssland utmanar den här tidigare ordningen och gör det ganska på många håll, inte bara i Ukraina mer utan också på många andra håll i världen och försöker göra sig relevant som en global aktör igen. Från att ha varit en regional maktfaktor så försöker Ryssland bli relevant igen genom att ta tillbaka en del av sådana här mera geopolitiska militära medel som utmanar så att säga sättet hur man har gått tillväga på många sätt eller hur stormakterna har gått tillväga under de senaste åren i världspolitiken. Och Ryssland har varit på många sätt ganska framgångsrika i det här. De har gjort sig igen till en maktspelare på många sätt på den globala planen.
Ett annat land som senast nu under 2010-talet förvandlats till en både ekonomisk och politisk stormakt är Kina.
Om vi jämför Kina och Ryssland så fungerar Kina på helt annat sätt i världspolitiken. Ryssland är ekonomiskt ganska svagt. Rysslands fördel gäller de här militära maktmedlen. De har kärnvapen och så vidare. Där kan Ryssland hävda sig. Kina fungerar på helt ett annat sätt. De försöker använda sig av ekonomiska medel i världspolitiken. Det handlar om geoekonomi. Och på det är en ganska smart strategi, för det leder inte till så mycket motaktioner. De kan så att säga fungera lite under radarn, så att säga. De använder investeringar, handel, stora infrastrukturprojekt till att binda upp andra länder till sig. Så det är en slags ganska intressant imperieuppbyggnad på gång som Kina har, vad man använder sig av de här ekonomiska medlen och sin ekonomi i mycket strategiskt syfte, utan att man egentligen riktigt märker vad som håller på att ske. Så Kina binder upp ekonomiska aktörer i andra länder, och på det viset får man också i slutändan politiskt inflytande över de här andra länderna. Och man bildar sig så att säga ett nätverk av allianser, av politiska allianser, men med ekonomiskt medel.
Både mentala och konkreta stängsel och murar har rests i världen under det gångna decenniet. Runt om i världen har de etablerade så kallade gamla partierna fått stark kritik emot sig för att de inte förnyat sig. I land efter land har olika högerpopulistiska partier med mer eller mindre rasistiska idéer eller populistiska kandidater lyckats förvandla många människors ilska till politisk makt. –2010-talet har också kantats av politiskt våld. Allt ifrån högerextremt rasistisk terror i till exempel Norge, USA och Nya Zeeland till islamistisk terror utfört av allt från Boko Haram, Al-Qaida till Islamiska staten. IS såg sin uppgång och sitt fall i Syrien, men terrorsekten har nu spridit sig på nytt till exempel till den afrikanska kontinenten. Vi ska nu för en stund flytta blicken från gatunivån till makroplanet, eller kanske snarare bakom kulisserna. Mikael Wigell på Utrikespolitiska institutet ser att två trender vuxit sig starka i världspolitiken under 2010-talet. Den ena är geoekonomin och den andra är hybridkrigsföringen. Vi börjar med geoekonomin.
Så nu ser vi att ekonomi har blivit väldigt politiskt. Det vill säga man har börjat använda ekonomi i strategiskt syfte. Ekonomi används som ett strategiskt vapen. Det ser vi till exempel i det ökande användningen av ekonomiska sanktioner som används mycket mer idag än någonsin tidigare. Vi ser det också i Kinas strategi att bilda sådana här, att binda upp länder till sig genom investeringsprojekt, infrastrukturprojekt och så vidare. Vi ser det också hur Ryssland använder sina energiresurser till att slå kilar i Europa, skapa osammanhållning i EU. Så vi ser att ekonomin på helt annat sätt har blivit ett strategiskt vapen, och det ser vi också i det så kallade handelskriget mellan USA och Kina, men det är kanske det mest illustrativa exemplet på den här geoekonomin.
Mikael Wigell på Utrikespolitiska institutet lyfter också upp nya och ovanliga sätt för stater att störa andra stater.
Vi är ju vana att tänka i termer av krig och diplomati. Och diplomati har vi tänkt att handlar om någonting mellanstatligt. Och när diplomatin inte funkar mera så startar man ett krig så att säga. Och det här har varit förstås exceptionellt, men genom historien har det förekommit förstås en massa krig. Nu ser vi att det har skapats en gråzon mellan krig och diplomati. Och den här gråzonen mellan krig och diplomati har blivit oerhört viktig i världspolitiken under 2010-talet. Vi ser att allt fler länder, framförallt auktoritära regimer, använder sig av så kallad hybridpåverkan, hybridoperationer, som alltså en slags subversiv politik, där man inte fungerar mer så att man försöker, en stat försöker påverka en annan stat, utan en stat försöker gå förbi den andra staten och direkt påverka samhället i det andra landet på ett subversivt sätt. Man binder till sig femtekolonnare, man stöder radikal verksamhet, secessionistiska rörelser, kriminell verksamhet, allt som skapar instabilitet i det andra landet. Det här blir ett fenomen som vi ser på stark frammarsch i. Och det är framförallt länder som Kina, Ryssland, Iran och Turkiet som använder sig av den här typen av subversiv verksamhet, subversiv politik, där man alltså undviker direkta öppna krigshandlingar, men det är ändå frågan om en oerhört aggressiv strategi när man försöker skapa instabilitet och slå kilar inom i ett annat land.
Det här sa Mikael Wigell apropå staters nya metoder att störa och påverka sina politiska motståndare. Om vi ännu blickar tillbaka på det gångna årtiondet ser vi att det varit ett verkligt rörelsernas decennium. I norra Afrika och Mellanöstern började decenniet med massiva folkliga protester med krav på demokratiska reformer och att ledare som upplevdes som korrupta skulle avsättas. Vintern 2011 när proteströrelsen tog fart döptes den i västerländska medier till den arabiska våren. Protesterna sammanfattades av de som demonstrerade med orden värdighet, revolution, rättigheter. Protesterna spreds till närmare 20 länder. Trots att protesterna gav hopp åt många blev de bestående reformerna väldigt små i de flesta länderna. Under hela årtiondet har också människor varit på flykt från sina hemländer i sällan skådade mängder. Enligt FNs flyktingbyrå UNHCRs statistik var över 43 miljoner människor på flykt i världen år 2010. Och år 2018 var siffran över 70 miljoner. 2010-talet har också sett stora folkrörelser. Allt från klimatrörelsen, de franska gula västarna, till MeToo-rörelsen. Och rörelser för och emot abort. På världens gator har folk marscherat både för ökat flyktingmottagande och emot detsamma. Decenniets sista år, 2019, har dominerats av stora nationella protester i till exempel Irak, Libanon, Ecuador, Bolivia, Colombia och Chile. Protesterna har bland annat handlat om ett utbrett missnöje mot en korrupt och självupptagen politisk elit. Och i många fall har det handlat om krav på större ekonomisk jämlikhet. Och så har vi förstås de omfattande protesterna i Hongkong, där demonstrationerna för demokrati ser ut att fortsätta in på nästa decennium.